Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna No boys allowed at our place.
Jo tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Det är dags för ännu ett avsnitt av Ridklubben. Hej Beckis.
Hej Gry.
Vi sitter i kontoret på ridskolan.
Ja.
På Gustavsbergs hästcenter.
Exakt.
Och det piper lite i bakgrunden. Det är inte så att någon av oss ligger på intensiven och har en sladd inkopplad, utan det är...
Det låter exakt som det är faktiskt. Det har jag inte tänkt på förrän nu.
Alltså EKG, hjärtrytmmätare.
Exakt, men det där är ju någon gammal... Vad heter det?
Router eller någonting?
Nej, du vet, när man inte har alla sina grejer i molnet, utan man har det på en...
Hårddisk?
Typ.
Ja.
Jag tror att det där är någon form av sånt.
Ah.
Så att jag vågar inte riktigt dra kontakten den heller.
Ni får stå ut med att du piper.
Exakt.
Om det låter lite bakgrunden är för att ridgymnasiet har lunch också.
Ja, men precis.
Ja.
Det är fullt ös här.
Det är det verkligen. Idag så ska ni få höra hur det lät när vi träffade en kille som beskrivs som en supertalang.
Ja.
Och det är han verkligen. Vi älskar att titta på när han rider. Han rider så fint och så duktig.
Verkligen. Där kan man snacka om. Hans följsamhet skulle jag vilja ta efter.
André Brandt.
Exakt.
Ja.
Så har ni inte sett honom, gå in och titta på honom. På hans Instagram finns ja. Ju massvis med filmer.
Och häng kvar här så ska ni få höra hur han låter och hur han resonerar. Och hur han resonerar om sin ridning. Det var jättekul att prata med honom.
Ja.
Jättetrevligt tyckte jag.
Ja, verkligen. Och det känns ju inte som att han är så ung när man pratar med honom.
Alltså, är det någon, jag höll på att säga, det känns som att upprepa mig, men är det någon vi har träffat som inte har varit jättetrevlig?
Nej, det är sant.
Vi bara, han är så trevlig, hon ja. Är så gullig.
Men det är kanske också tur att vi inte har träffat... Nej. Det hade varit jättetråkigt.
Verkligen.
Hur gör man om det blir så? Släpper vi det avsnittet så?
Ja, så dålig stämning också. Radio. Du, hur känns det för dig då? Du håller på att packa och göra ordning så åka iväg och tävla för första gången på hur länge?
Alltså, jag vet inte, men alldeles för länge. För sist jag var på Sundbom, då åkte jag dit utan häst.
Ja, varför ja. Det?
Ja, men det var ju någon...
Du skulle ha med dig.
Jag vet, men så Khaleesi... Var det någonting med? Hon var inte alls riktigt redo. Och sen Salsa, hon fick ju det där såret på kotan igår som tog sån jäkla tid för att läka. Så då, och så var vi lite ont om folk. Så jag kände så här, åka dit och det blir lite stress. Och nej, det känns inget bra.
Hellre att inte göra alls än att kunna veta att man kan göra det bra.
Exakt. Så då tänkte jag att
du har inte tävlat på skit längre, ett år eller?
Jag vet. Jag har faktiskt inte kollat upp det. Jag kanske borde göra det. Eller så borde jag inte göra det.
Nej, bara
men,
kör.
Nej, men det känns jag jättepepp. Det känns jättekul. Jag ska ta med mig Salsa och den nya hästen. Det är alltid lite läskigt. Det är inte likt mig att vara så modig. Men han har ju tävlat för... Alltså han kan ju det här. Han
och hur länge har du ridit på honom nu?
Men typ en månad.
Ja.
Han har ju tävlat på Sundal förut. Så att han... Det är inte så att jag ska åka dit med honom för första gången i hans liv.
Nej.
Så jag åkte på en liten penjamp här i lördags. Bara för att se att jag kommer ihåg hur man gör och hur man packar, hur man åker.
Gjorde du det då?
Jag gjorde det och det gick bra.
Ja. Och då var det med båda Kaliber och Salsa.
Ja, exakt.
Och det gick bra.
Det gick toppen. Det var väldigt roligt. De kändes superpepp. Och då ibland när jag rider på ettan. Salsa har ju precis, eller precis, men nu har ju hon börjat bli bättre på att byta galopp.
Mm.
Så det brukar vända sig till honom att byta galopp. Det är bara att hon var så glad så att hon körde någon superdubbelbrall. Så det var så nära att jag ramlade av. Så innan jag hade börjat. Men det var roligt. Alltså hon känns väldigt liksom fräsch. Det
är hon kul känns så otroligt fräsch. Glad och tillfreds. Ja. Och liksom, ja men happy.
Ja, verkligen.
Tycker jag.
Ja, det tycker jag också. Nej, hon känns toppen. Så det känns jätteroligt.
Jag var ute och red på henne med Nicky här för några veckor sedan.
Ja.
Och då, för hon ska rida ut och jag ska rida ut.
Ja.
Och Nicky bara, nej men jag vill gärna rida själv. Jag bara, ska vi rida åt, jag bara, vilken väg ska du? Ska vi rida åt olika håll när vi rider ut samtidigt? Det blir helt, jag bara, varför det? Jag bara, men jag kan rida fort. För jag tänkte att hon brukar tycka att jag rider för sakta. Hon tycker att jag är tantrider.
Ja.
Jag bara, men jag kan rida fort. Och hon bara, nej men det är inte det. Det är att du är... tråkig att rida med på mig. Varför tråkig kan man bli? Bara, nej. Men så det ena ledde till det andra och då skulle hon prova vår gamla sadel. För sen hon bara, ja men rid med mig då kan du kolla sadeln ligger.
Ja.
Och så red du, jävlar vad fort jag red.
Är det sant? Okej, hur fort
jag tänkte att jag skulle göra fort fort. Du vet de små slalomsvängarna på Gotthalma.
Ja, ja.
Fort! Så vände sig Nicke om. Har du fartår? Ja! Det är fort.
Gud vad roligt. Ja. Nicke först då, du bara kom.
Både vi trädes om.
Ja, ja.
Och hon var lite, jag tror hon fick ett plus i kanten i alla fall. Hon tyckte att hon, så det gick fortare än jag trodde.
Ja, men gud vad roligt.
Jag tänkte jag måste upp till bevis.
Exakt,
nu.
Att du får hänga på fler gånger. Liksom.
Men hon tycker att jag, du vet, så här, rider någon fall. Jag sitter ju, man rider ju dressyr fast du, alltså man ja, jobbar exakt. Ju liksom hästen. Exakt. Även fast man är i skogen. Och då tycker jag att det ska vara ändå någon form av ja. Kontroll på galoppen. Ja. Men nu tänkte jag, nu kör vi bara.
Nu kör vi. Idag är en sån dag när vi ska bara galoppera.
Jag ser så ett stockar och stenar swishar. Jag bara, det går, det går.
Men det var kul. Jag livförsäkringen dagen innan.
Ja, men det var kul. Hon är fin, så ja, snäll och fin.
Hon är ju det. Ja. Hon är väldigt gullig.
Men du, de andra hästarna då? Du har ju verksamheten. Gustavsbergs hästcenter.
Exakt.
Och hur går det nu? Vad har du för liksom stora... Vi ska inte prata om alla grejerna. Vet du vad vi tänkte så här?
Nej.
Ska vi göra ett avsnitt där vi djupdyker lite i dig och din ridning och dina hästar och din verksamhet?
Ja.
Och också vi, vad vi håller på med. Nicke ska också tävla nu i helgen.
Ja.
Och allt vad det liksom innebär med... Hon kvalar ju, försöker kvala nu. Jag är med på den här kvallistan till att rida i Jönköping. Och så fick hon tidsfel förra gången. Red 400 delar för långsamt i grunden.
Nej.
Så en bit in i omhoppningen bara... Tyvärr måste vi avbryta dig här för att du fick ett tidsfel. Alltså den besvikelsen.
Nej.
Klockan 7 på kvällen en fredag i Eskilstuna. Och man bara, vad fan. Och ja, det är väl så. Det lite för långsam galopp. Liksom. Ett extra galoppsprång här, ett extra. Men jag har aldrig tänkt på att man
alltså,
kan...
Alltså det där är ju verkligen... Hade hon bara svängt en meter in någon annan liksom tajta till så hade inte det varit...
Alltså det är inte alltså, ett galoppsprång.
Gud vad...
Alltså, det var en besvikelse. Hon var så tapper och tog det så bra. Jag var så arg, så här, eller arg, men du vet, jag var inte arg på någon. Men man bara så här...
Frustrerad, liksom.
Ja, det var verkligen tråkigt. Ja. Så nu har hon halkat ner lite på den här rankinglistan. Så vi får väl se hur det blir i alla fall. Men sånt där tänkte vi skulle kunna gå loss på i något avsnitt.
Ja, för jag vet att det är många lyssnare som har skrivit på vår Instagram, Ridklubben-podden. Och bara, kan inte ha längre försnack. Vi vill veta höra mer och mer.
Då kanske vi har ett avsnitt med bara försnack, bara snack.
Exakt.
Och då kan väl ni som lyssnar på den här podden och följer oss på Instagram ställa frågor då, eller sånt som ni vill att vi ska prata om.
Ja.
Skriv DM eller skriv i kommentarerna. Eller. Vi kan göra en klisterlapp som ska svara enkelt.
Oh, gärna.
Innan du ska förbi, jag vill höra om ridskolan.
Ja.
Men håll, visst kikar ni på ett Instagramkonto?
Jag
höll på att säga fel konto. Jag höll på att säga Gryfrån med vänner. Det heter radioprogrammet. Eller Ridklubben. För att vi tävlade ut biljetter till SVB Equestrian Weeks.
Precis.
Och det var så kul,
tyckte
vi. Och det var många som uppskattade det, märkte vi.
Verkligen.
Så nu finns det en annan härlig grej man kan tävla om där.
Ja,
ja.
Så gå in och kika.
Ja.
Nu börjar det börjar hända lite grejer, så att säga.
Verkligen. Det är alltså Ridklubben-podden heter vi på Instagram.
Ja.
Få höra nu, vilka är de stora grejerna nu?
En stor grej är att jag börjar komma ikapp mig själv. Men det känns kul. Allt känns liksom, det börjar så här falla lite på plats. Och det börjar liksom kännas som att jag har koll på saker och ting. Så det är väldigt roligt. Men sen är det alltid så här, alla hästarna är väldigt fräscha. Men vi har ju några som börjar bli lite äldre.
I ridskolan då?
Exakt. Ja. Och där har det varit så här svårt eftersom att vi inte vet hur länge det här ska finnas kvar. Eftersom att kommunen inte har tagit... Så det, är så det är också svårt att köpa in nya hästar när man inte vet liksom hur... För är det bara det här året? Då funkar ju de som jag har jättebra.
Mm.
Men blir det fler år, då vill man ju kanske börja byta ut dem som börjar bli lite äldre.
Mm.
Och man vill ju aldrig byta ut liksom hela alla hästar samtidigt. Utan man vill ha kvar de här gamla lite när de nya är på väg in. För de hjälper ju varandra lite att komma till ro och hitta hem. Och exakt, hålla ordning i flocken och lite sådana saker. Så det, och det är inte helt lätt att hitta nya ridskolhästar.
Vad söker du när du letar ridskolhäst? För man söker ju olika om man söker en tävlingshäst eller en ridskolhäst.
Exakt.
Vad tittar du på då? Vad får de kosta?
Ja, alltså, gärna ingenting. Jo, men det är väl klart att de kostar lite. Men jag köpte ju den här i våras, Sena. Det är en tävlingshäst som har hoppat 1,35 internationellt. Och den är väldigt välutbildad och snäll och lite äldre. Men den vill inte tävla längre. Så då fick jag köpa den. Väldigt, väldigt billigt. Det är också ett stort som är jättefin stam. Så jag tänkte att den ska jobba några på ridskola och sen ska jag avla på den.
Oh.
Och den är ju toppen. För den är välutbildad. Den är liksom välbalanserad. Den har taktmässiga gångarter. Och Den är kul för att den byter galopp. Alltså den kan lite rörelser också med de duktigare ryttarna, men den är också väldigt snäll och välbalanserad för de mindre duktiga ryttarna.
Tror du att det är svårt att få folk att sälja sina hästar till en verksamhet?
Alltså storhästar upplever jag ändå att det finns ett större utbud än ponnyer. Det känns som att barn är väldigt så här, min ponny ska aldrig få gå på ridskola.
Nej, för att det är bästa kompis.
Exakt. Och där känns det tråkigt. Det känns som att det är så här lite kunskap som brister. För att jag tror oftast kanske att det är många ridskolehästar som har det bättre än privathästar.
Mm.
Tror jag. Så jag hoppas att vi kan liksom omförvandla det. För jag vet att många säljer hellre sin häst i en ridskola. För där finns ju alltid kunnig personal och kunnigt folk. Än till en privat.
Jag tror det är större risk. Min första ponny blev ridskolehäst. Det är första kärleken i livet ju.
Ja.
Och så. Och jag kommer ihåg att jag tyckte att det var deppigt. Hon gick via en fodervärd först, men sen så blev hon ridskolehäst till sist. Eller mer såld. Ja, hon slutade fast ridskolehäst. Och jag kommer ihåg att jag tyckte att det var deppigt, för att man drömmer ju om att ens ponny ska bo hos en toppen person som ska älska den och ta hand om den och rida på den på ängarna och skratta och ha roligt.
Men tänk en ridskolehäst som har 10 toppen personer som älskar den och ger den så mycket uppmärksamhet.
Ja, och att den blir omhändertagen.
Ja.
Och den får ju veterinärvård och hovslagare och mat och ompyssling och de ryktas ju på de här ridskolehästarna sätt.
Ja. Hon så det är ett arbete.
Och jag tror min häst fick det toppen. Ja. Jag tror hon hade det jättebra där. Ja.
Sen tror jag också det finns ju bra och dåliga, både privatryttare och ridskolor. Alltså så här, så man får ju försöka hitta någon där man känner förtroende liksom, och att de har en bra hästsyn. Tycker jag. Men det är lite klurigt, så det håller jag på med just nu. Försöka hitta de här. Det känns ju också som att aveln har varit rätt så hård de senaste åren. Att det liksom avlats på mycket liksom kapacitet och nerv och allt sånt. Och det vill man egentligen inte riktigt ha en ridskolehäst.
Nej.
Jag vill inte ha en ridskolehäst som hoppar en bom som att det är 1,30.
Nej.
Det är inte kul. Det gjorde Kalesse idag med mig.
Nej,
inte en bom. Det var typ 50 cm av vattenmatta under. Du vet, de hoppar och skjuter så mycket rygg. Så att jag var den ryttaren, du vet, när det kändes som att nu flyger jag. Höll i mig. Så det är lite klurigt liksom. Men det är också kul. Jag ser det som en utmaning.
Ja, för fan, vad letar du någonstans då? Är det på det hästnät eller är det på Facebook? Eller vad hittar du?
Nej, men det är typ lite överallt. Mycket via kontakter skulle jag säga. Sen såklart man håller lite span på hästnät typ. Men sen är det också bra typ sen när man har så stort stall och lite bra hästar. Då vet man ju några som kanske ska sluta eller börja plugga eller göra saker. Om man tror att den kan vara en bra ridskolehäst.
Mm.
Då försöker man ju fråga om man inte kan få köpa den. För då känner man den också och vet liksom lite mer hur den är. Men annars mycket via kontakter. Jag vet att många importerar ju hästar. Eller i alla fall ponnyer från bland annat Irland.
Hur gick det senast?
Det var inte jag.
Nej, jag vet.
Vi köpte 2 och det kom 4, varav en mula. Det var ju
båda var
spännande.
Ja. Hur går det med
och
mula?
Det där har man inte heller tid med.
Nej.
Alltså jag kan inte köpa hästar som ska vara liksom dräktiga och gå med föl.
Det var så kul den där åsnefölet kom. Jag bara, den ser verkligen ut som en åsna.
Men den var så vacker. Ja. Alltså så fin färg och liksom, tecknad. Den var jättefin. Men lite arg. Åsnar är oftast lite... Ja.
Åsnö.
Så jag vet i alla fall att jag inte ska mula.
Nej.
Det vet jag. Nej, men så är det någon som har någon fin ponny eller häst som vill ha ett gott hem med mycket kärlek, så hör av er.
Verkligen.
Ja.
Verkligen. Ja, nej, men vi laddar upp för att en frågepodd då, eller en djupdyka, ett försnackspodd.
Ja.
Så småningom. Kanske inte nästa avsnitt, eller nästa, vi får se.
Exakt.
Men håll utkik på vårt Instagramkonto också, ridklubben podden.
Ja, och nu är jag i Sundbyholm här 2 dagar och sen är ni där. Så ska jag försöka lägga upp lite på Instagram därifrån.
Ja, det ska jag också försöka göra.
Ja.
André Brandt som ni ska föra nu, vi träffade honom i somras i samband med tävlingarna på Ryttarstadion. Men jag såg honom också i Sundbyholm på SM. När han red sin fina skimmel.
Ja.
Då när det var så jäkla kallt och regnigt.
Ja.
Men det var fint han rider alltså. Duktig han är.
Ja, men alltså han är jätteduktig. Mm. Jag har också prickat in de bästa veckorna på Sundbyholm tror jag.
Ja.
I våras, härligt väder när jag var där. Ja. Nu, 22 grader och sol ska det bli när jag
hoppas.
Ska vara där.
Ja, hoppas. Tummarna. Ja, nu ska ni få höra hur det lät när vi träffade André Brandt i början på sommaren. Nu har ridklubben fått besök av André Brandt. Hur är läget?
Det är bra tycker jag.
Bra!
Ja.
Välkommen, vad kul att du ville ha tid att prata med oss.
Jättekul att få gästa er podd.
Det är så roligt att se dig rida. Vi pratar så mycket om att du rider så otroligt fint.
Tack. Och bra. Jag har tänkt på det, för nu vet jag att du jobbar hos Roine Zetterman.
Ja.
I deras stall, och innan dess så jobbade du på hästdag.
Ja.
Och då såg jag dig också redan då. Men jag tänker att också du rider så mycket olika hästar. Och det känns som att du är så bra på att ta fram det bästa ur varje häst och få den att bli så bra som möjligt.
Ja, jag försöker i alla fall. Och jag tror att det har varit ganska bra att jag har fått rida på så väldigt många olika typer och väldigt många olika hästar för att komma längre och komma dit jag är idag och förhoppningsvis kunna ta med mig ännu mer kunskap längre fram i framtiden.
Men kan du uppvuxen i en hästfamilj? Nej. Eller hur kommer det sig att du började rida?
Nej, jag är inte uppvuxen i en hästfamilj. Mina föräldrar har bara fått slängas in i detta för att jag har blivit intresserad av det. Så jag började rida, det var så här barnens dag i Ronneby, där uppvuxen. Så fick man rida runt ett träd i skritt. Och så tyckte jag det var jättekul. Och mamma, hon har alltid varit så att vi får hålla på med vilken hobby vi vill. Så att, alltså, men hitta på, de är väldigt supportive och stöttande.
Bara man har en hobby liksom.
Exakt, så ja. Man liksom kommer ut och träffar kompis och alltihopa. Så då började jag och min tvilling rida på ridskola. Och sen har vi ridit på ridskola i, ja, vad red vi, typ 7-8 år kanske. Och sen så...
Är inte det ganska ovanligt ändå? Framförallt två killar i en familj som inte är hästintresserade överhuvudtaget, att ni båda bara, vi ska gå på ridskola.
Ja, jättekonstigt det egentligen.
Det är inte ovanligt.
Ja. Alltså, vi har ju lite, jag har ridskola och vi har ju ganska få killar varit stan. Och det tycker jag är tråkigt.
Ja.
Jag önskar ju att det vore 50-50. Det hade ju varit jättehärligt. Ja,
det känns som att de flesta killarna som rider är sådana som kommer från att de har fått det från sina föräldrar.
Ja, jag tror mycket är så. För jag vet själv när jag var på ridskolan, min tvillingbror slutade när han var 10-11 ungefär. Och jag fortsatte och så fick jag egen ponny. Men när vi var på ridskolan så var det ju jag och min tvilling var och sen en eller två killar till. Det var
hur gammal är du idag?
Idag är jag 24.
24. Och då började du rida på ridskolan när du var?
Ja, men 5 kanske.
Ja.
Ungefär.
Och så fick du egen ponny då när du var?
11-12. 12 var jag nog.
Och då var det inte tvillingbrorsan avundsjuk på dig för att du fick det och han hade slutat?
Nej, men han, vi höll på med hockey samtidigt båda två också. Så han valde hockeyn då och jag fortsatte okay. med båda. Och sen slutade jag med hockeyn ett par år senare. Nej, jag hade både egen häst och höll på med hockey då. Mm. Men sen slutade jag med, för jag tyckte hästarna var lite roligare.
Vad är det du fastnat för hos hästarna?
Men jag tror från början var det bara kärleken till hästen. Jag tyckte det var väldigt kul att bara få vara i stallet och rida på ridskolan och ja, men hänga med alla som var där och bara, men vara i stallet egentligen och rida på den dagen som vi red på ridskolan.
Jag tänker så här, om man jämför typ du som nu kan jämföra hockey och ridning eftersom att du gjorde båda två ja. När du var ungdom.
Ja.
Så det jag upplever är att stallet blir som en fritidsgård. Alltså dit kan du ju gå och hänga varje dag ja. Även fast du inte rider. Så ja. Är det ändå, det finns alltid någon häst som behöver borstas eller mockas eller pysslas med. Men det känns inte som att man åker till ishallen om man inte har en träning eller ska vara där.
Nej, man åkte ju till ishallen när man hade träningar eller vad det fysträning eller när det var så här friåkning på helgerna.
Ja.
Men till stallet åkte jag ju varje dag, även de dagarna jag inte red, för jag tyckte det var så kul att bara vara i stallet. Och så hjälpte jag personalen att släppa in hästarna från hagen, så jag cyklade direkt från skolan till stallet och hjälpte till att släppa in hästarna från hagen. Och så var vi ledare och hjälpte dem som var nybörjare. Och, ja, men vi hade jättekul och så fick man x antal gånger de hjälpte till, fick man rida en extra gång på en söndag.
Ja.
Och så det var ett gäng där som var i stallet hela tiden och hjälpte till. Och, ja, men efter lektionen var klar så hjälpte till och fodra hästarna var det bästa som fanns. Så man fick fodra hästarna för då fick man gå in och gosa med och fodra hästarna.
Alltså en riktig hästälskare.
Alltså, ja.
Och men det är många som har den uppväxten och den kärleken till hästarna som du hade då. Det där delar man ju och känner igen så mycket. Men det är inte alla som blir proffsryttare och rider på den nivå som du gör. Hur var den resan?
Jag har sagt i någon intervju också, jag tror att när jag väl började tävla så såg jag tävlingen som bara en väldigt rolig grej. Som jag åkte ut och jag tyckte det var kul att tävla, jag tyckte det var kul att få visa upp det jag hade tränat på. Och sen när jag tävlade så kände jag, oj, det här var vi inte så bra på, då måste jag hem och träna på det. Och så blev det mer en sporre, tävlingen blev en sporre att jag la ännu mer tid på att rida hästen. Men jag var ju fortfarande lika mycket stallare som jag var innan. Men bara själva tävlingsmomentet blev bara kul. Och sen så har det bara utvecklats ifrån det.
Och vad hände sen när du hade din egen ponny och gick klart skolan? Fick du jobb då direkt på hästdag eller när började du liksom arbeta som ryttare?
Men jag började egentligen kanske ganska smått när jag började precis på Stora, så var det några som hade ponny som blev hjälp att rida till dem och då tyckte jag var jättekul, men då var det inte så mycket jobb utan det var mer bara att jag ville rida så mycket som möjligt. Jag ville sitta på alla hästar som fanns typ. Och sen så när jag skulle välja gymnasiet skulle jag egentligen gå ekonomilinjen. Men sen så hade de gjort en ny handelslinje på den skolan som skulle börja på gymnasiet. Så då så sa de att man får göra praktik vad man vill sista året. Så då frågade jag verkligen, får man verkligen göra vad man vill? Det är inte så bara att ni säger det nu och sen så när jag väl kommer till trean så får jag gå bara vara på något handelsställe eller vad något. Ja. Nej, de sa vad du vill. Så då, okej, då tänkte jag, det är jättebra, då går jag där. Så då valde jag sista året att göra praktik på Hästack.
Ja, okay.
Så jag var på Hästack 2-3 gånger i veckan hela sista året på gymnasiet.
Jag förstår.
Som praktikant.
Smart.
Ja, och sen tyckte Anders som driver Hästack att jag var duktig och men hade höga ambitioner och ville och så. Så då fick jag även tävla lite på min praktik. Och sen när jag tog studenten så erbjöd han mig jobb direkt som andra ryttare. För de hade ju redan en första ryttare.
Ja.
Och då tog jag det direkt. Så jag började efter sommaren när jag hade tagit studenten.
Och sen har det börjat rulla på liksom.
Ja, och sen började det där och sen så hade jag som tur var Linn Hörnvall, en jätteduktig ryttare som jag ser väldigt mycket upp till.
Henne köpte vi Lillena. Jag har köpt en häst av henne.
Hon är superduktig.
Alltså, jag älskar också Linn.
Ja, hon är så duktig. Ja. Så då så slutade hon 2 månader efter jag hade börjat. Så då så sa Anders, men för jag var ganska ung då, jag var ju bara 19. Så då sa han, men vi chansar och ser hur det går och om du gör det bra så får du fortsätta, annars så får vi ta in någon annan så får du vara andra ryttare och lära dig. Men sen så tänkte jag, nu måste jag se till,
du ser framfötterna
här. Nu måste
jag
se till så att det blir bra. Och så gick det ändå bra och jag fick rida Skandinavium och jag fick rida Falsterbo och så vidare och så vidare.
Var Casanova kvar där då, eller? Såldes han i samma veva som du började?
Nej, jag red han som hela 6-årssäsongen och hela 7-årssäsongen.
Ja, så det var han du red i Skandinavium?
Ja, bland annat.
Och Falsterbo och sådär. Ja. Okay, ja.
Och sen hade jag en som heter Telma Hästak också.
Exakt.
Som var 1 år äldre.
Ja, precis.
Så den red jag ju hela 7-årssäsongen på och sen hela 8-årssäsongen på.
Du måste ju ha lärt dig otroligt mycket
på,
under den tiden, tänker jag.
Ja, verkligen jättemycket.
Hade du varit uppe på de klasserna innan eller var det här liksom första gången du red?
Jag hade hoppat upp till 1,45. Bara ett par stycken innan jag började.
Ja.
Så jag var ganska grön och jag hade gjort det på en häst och jag var inte så rutinerad själv. Och sen så när jag fick möjligheten att rida Telma då, som var helt fantastiskt, så fick jag ju ännu mer rutin och den red jag SM på då 2020 som 8-åring och vann.
Ja,
fast då. Så var det kul.
Grattis!
Och det var väl lite där genombrottet kom sen och sen så var det bara rullat på. Typ.
Och hur ser din arbetssituation ut idag?
Idag jobbar jag hos Roine och Sofia Farmer Zetterman på Maddy Park Stables i Skåne. Och jag har varit där i snart 2,5 år och jobbar som beridare. Så det låter lite klyschigt som om jag rider från morgon till eftermiddag kväll. Hela dagarna.
Hur många hästar rider du om dagen?
Fram tills för cirka 2-3 månader så rider jag mellan 12-15 hästar om dagen. Och sen så nu så har vi en ny anställd som rider hälften och jobbar i stallet hälften. Så sen hon började ha ridit typ 10 hästar om dagen ungefär. Vilket jag tycker är lagom.
Just nu. Är 10 den här gyllene gränsen? Då kan man göra ett bra jobb.
Då kan man
ändå
göra det bra med alla. Liksom. Så det är ändå, jag trivs jättebra och det är super.
Men hur länge sitter du på varje häst då?
Jag rider ungefär 30-40 minuter ungefär.
Och då har de lite framskrittna och ordninggjorda liksom, när du sitter upp.
Typ. Ja, så jag behöver bara inom situationstecken göra trav- och galoppjobbet och sen skrittjobbet emellan.
Exakt.
Men jag behöver inte göra skrittjobbet innan och efter om jag inte vill.
Nej.
Det gör jag på om jag har någon favorithäst. Som man lägger lite extra
kul
tid på.
Men då har du typ inte en knasig häst som du känner att här, den här måste jag bonda med lite mer.
Jo, men lite de är som man behöver så här, bonda lite extra med eller om man har någon favorithäst.
Vilken är favorithästen?
Just nu har jag en som heter Paisley Park som jag har med mig här i Stockholm att tävla, som är 9 år. Han gick 1,50 idag. Och sen har jag också en som heter Jones som skulle gått här med att byta häst till den. Och den är också 9 år. Men innan det så var det en som heter Elvis.
Jag vet också, det är lite sorgligt.
Det, Elvis. Det är fortfarande min absolut favorithäst.
Ja. Hur känns det då när man... Gör ni det samma? Jag förstår ju att du förstår att hästarna säljs.
Ja.
Alltså för det är också ert jobb. Det är ditt jobb att producera dem så att de kan säljas. För det är också då ni får in pengar så att det går runt.
Ja.
Men gör ni det i samförstånd? Pratar ni med varandra och säger så här, nu har vi fått ett bra bud på den här? Och...
Jag har inte så mycket att säga till om i det, utan jag får mer bara, okej, nu ska den säljas. Eller nu är den såld.
Nu är det
eller,
dags. Liksom.
Nu är det så. Ja. Men jag förstår ju samtidigt, men samtidigt så hade det varit kul att i alla fall få ha en eller två behållare så man kan göra en mer långsiktig satsning på. Nu får jag mer göra en satsning på de hästarna jag har, och sen kanske det är någon som åker bort och sen får jag en ny häst, och sen åker någon som åker bort och sen får jag en ny häst.
Ja.
Så det är svårt att göra en långsiktig satsning, men jag får ju väldigt mycket rutin och jag får reda på väldigt många olika hästar, vilket gynnar mig tror jag i framtiden.
Ja. För då kan du också ta lite vilken häst som helst.
Exakt.
Alltså har man inte kapital att köpa den bästa hästen i världen,
nej,
då vill man ju kunna producera den hästen man får.
Ja, dit, liksom. Och om man får någon häst som man kan hoppa 1,50 på, så får man göra det bästa av situationen och försöka producera fram det så bra man kan.
Ja.
Medan om jag bara till exempel hade haft två hästar och gjort samma, ridit samma hästar år in och år ut, så kanske jag inte hade fått den kvantiteten av att kunna rida många olika typer av hästar som jag får nu när jag har fått rida väldigt många olika.
Vilka är dina styrkor som ryttare?
Men jag skulle nog säga att det är att jag har ridit väldigt många olika hästar och olika typer av hästar, och att jag är väldigt lätt att om jag sitter upp på en häst, så är jag väldigt lätt att känna typ, ja, men den här är, behöver jag göra lite så eller si med, och den behöver träna så eller den behöver träna si för att jag ska få det bästa av det. Eller om jag har hoppat en runda, så känner jag direkt bara okej, men jag behöver rida så här, eller jag behöver vara lite mer offensiv eller lite mer defensiv, eller bara lite mer stilla, eller på, inverka lite mer på den, eller vad det nu kan vara.
Och då kan du agera i det. Så jag vet ju också att jag måste vara lite mer offensiv. Men så gör man ju inte det ändå, för att jag är inte som du. Men då kan du direkt ställa om och säga okej, nu måste jag liksom...
Ja, men jag skulle nog säga jag är ganska bra så att bara hoppa upp och bara göra, alltså, bara göra det liksom.
Härligt också. För det är ju mer man läser om hästar, desto svårare är det ju.
Ja.
Och mer komplicerat blir det.
Ja.
Så ibland så upplever jag också att vi gör det svårare än vad det faktiskt är.
Mm.
Alltså ibland ser man ju så här, jag måste ju galoppera mer.
Ja.
Varför gör jag inte bara det? Alltså sjukt. Konstigt egentligen.
Mm.
Men så känner jag också bland annat att kolla på videon sen efter bara. Eller typ man kände så här, oh, det kändes katastrof idag. Så kan man videon, men det var kanske inte riktigt så dåligt som det kändes.
Nej.
Eller tvärtom, eller exakt, vad det kan vara.
Exakt.
Men typ som Royne då, min chef, han är otroligt bra på att se unga hästar, alltså, kvalitet innan de har kanske visat sin högsta förmåga.
Ja.
Medans jag vill också kunna se det, men jag behöver komma dit. Jag är inte riktigt där än, men jag är en bättre på om jag får sitta upp och känna, det räcker hoppa tre språng.
Ja.
Och så kanske jag känner, ja, det här är en riktigt bra häst, eller det här är en bra häst, eller det här är en medelmåttig häst, eller vad det nu kan vara.
Ja.
Men jag vill komma dit så att jag kan se att jag inte behöver sitta upp, utan jag kan se det bara när jag ser den hoppa en meter som fyraåring.
Exakt.
Men det är svårt att se.
Det måste man ju träna på, det har han gjort hela sitt liv.
Exakt. Så nu är det jättebra när jag kan sitta upp när vi provar i en häst eller någonting. Och när han bedömer ju väldigt mycket fyraåringar, så kan man se, och sen kan man, så brukar jag säga, vad tyckte du om det var några fina unga hästar eller något, några fina hästar? Så säger han, och då kan jag säga så här, oh, yes, det
var den jag också.
Mr. Miyagi.
Gud vad kul, det är som att man säger engelska gloserna, skriver man vad man tror och sen så rättar man, så bara, yes, jag hade rätt.
Men det är ju så man måste träna. Det är samma sak när man, om man ska rida en bana eller hoppa bara hemma en bom på marken. Det gäller att man tränar sitt öga och se distanserna så tidigt som möjligt, så att man kan få det så jämnt och rytmiskt och ett flow som möjligt, så att det inte blir att man behöver bromsa jättemycket eller gå flat out fast man inte behöver, för man vill ju att det ska se så jämnt ut som möjligt, för då känns det oftast bättre när man sitter på också.
Men där märker jag också hur fort man kommer ur spår. Som nu ska jag ta över stallet som min mamma har.
Ja.
Och då har jag inte kunnat rida så mycket för det var så himla mycket annat. Och då känner jag när jag rider så är jag liksom inte närvarande. Så då har jag rider ut i skogen för att få en paus.
Ja.
Typ, mer så. Och då märker man nu när man ska börja hoppa, man bara, gud, jag kan typ inte det här längre.
Nej, man måste vara i det så mycket.
Verkligen.
Ja.
Och därför känner jag också så här, ju mer häst, alltså varje minut i sadeln är ju så viktig. Och det försöker jag också säga till mina ridskoleelever, att bara du får skryta ut på vilken häst som helst och säg ja direkt.
Ja.
För varje minut i sadeln, den är alltså guld värt.
Så gjorde jag, det glömde jag berätta när jag var på ridskolan. När jag inte hade egen häst, eller egen ponny då. Då var det ett par lite äldre i stallet som hade en häst. Så då åkte jag dit och så mockade jag deras box. Och så efter man mockat ett par gånger, då sa de, okej, men du kan få skritta av eller trava av hästen efter jag ridit. Och då blev man jätteglad. Så då kom jag nästa gång och rida ännu mer för att man ville rida ännu lite mer.
Ja.
Och så fick man lite mer hela tiden.
Ja.
Och jag tror det här genuina hästintresset är så extremt viktigt för att komma någonstans både både sportmässigt, men också för att lära sig och se hästens behov, vad den behöver med foder och alltihopa.
Mm.
Alltså att man bara är genuint intresserad av att lära sig och tycka om hästen.
Ja,
men det alltså, känns jag har inte som... hoppat. Jag tävlade lite grann, fast på mycket lägre nivå för länge sedan.
Ja.
Sen så hoppade jag lite grann, bara så här, någon meter för kul. Men nu är det flera år sedan jag gjorde det. Så nu vet det går, jag kan ju, vågar inte. Det har gått för många år. Det går inte. Men det jag gjorde för inte så länge sedan var att jag hoppade upp och red ut barbacka för första gången på 30 år kanske.
Ja.
Och det var som ett minne från ett före detta liv. Jag bara, det här har jag, för jag
den
vet
här känslan.
Jag är rider barbacka mass. Det, ja. Hur svårt ska det vara? Vi skulle rida ut tillsammans.
Ja.
Hon bara, jag ska rida barbacka. Gör det du också. Jag bara, nej. Så bara, eller? Det borde jag kunna göra.
Ja.
Men fy fan vad det var obehagligt. Usch vad det var läskigt. Och apropå så här länge sedan. Jag har ingen, alltså det kändes, allt kändes skitweird. Men det kändes, det klingade bekant.
Ja.
Långt, långt bak i huvudet. Men det var inte... En
jag förstår varför man använder sadeln idag.
Alltså, ja, det kommer inte att upprepas. Nej, det kändes obalanserat och läskigt och oskönt. Och det var obra på så många sätt. Men nu har jag provat.
Ja. Om man gör det flera gånger så kommer det kännas mer bekvämt och mer bekvämt.
Men vi skippar det där, tror jag. Men jag tänker, då fokuserar du mycket säkert på att bli en bättre ryttare nu när du rider så mycket och kanske inte gör så mycket stalltjänst eller vad man ska säga.
Ja.
Och är ute och tävlar otroligt mycket.
Ja.
Hur, nu när du, ibland så kan jag sitta upp och så här, man vet ju typ vad man ska göra. Man har lite kanske idétorka eller om en häst är lite att den biter sig fast i en sida. Hur lägger du upp ditt träningspass? Gör du samma sak med alla hästar? Har du liksom en röd tråd? Eller freebaser du?
Men jag försöker ha en röd tråd för att man vill ju typ om man kollar på de bästa ryttarna som är här så ser man typ att alla typ Henrik van Eckermann är ju ett solklart exempel. Om man tittar på alla hans hästar så ser alla hans hästar exakt likadant ut.
Ja.
De går exakt likadant och de är så väl fram till bettet och de svängerna vill svänga. Alltså de är liksom exakt likadant. Man skulle kunna klippa bort han och ändå sätta det är en Henrik van Eckermann häst.
Ja.
Eller den Peder Fredriksson häst. Man ser det så tydligt.
Ja.
Och det är lite dit man vill komma så att man liksom har en röd tråd i arbetet. Men sen måste man kunna freebasa för att man ska kunna matcha hästen på rätt sätt. Vissa hästar är lite mer känsliga. Vissa hästar har lite svårare för sig. Vissa hästar är lite lättare för sig. Och då måste man kunna göra det. Även de som är lite lättare för sig behöver man kanske inte riktigt gå så fort som de vill.
Nej.
För att då kanske man får ett bakslag sen när man väl kommer till den dagen som de verkligen behöver anstränga sig för uppgiften. Medan de hästarna som kanske har lite svårare för sig eller som behöver lite mer tid, då kanske man kan pusha lite fast man kan inte pusha för mycket. För då blir det för svårt för uppgiften. Så kan man få backa bandet lite ett och ett tag när man har känt att det här är det som den kan göra just nu. Så backar man och sen kan man ju komma tre steg längre, snabbare. Bara fast man har satt det lite långsammare. Men typ om jag sitter och trimmar så försöker jag typ rida mycket innanför spåret med alla hästarna. Oavsett om de är gröna eller äldre hästar. Bara för att jag vill ha dem mellan hand och skänkel och vill kunna ha dem på rakspår. Och att de är raka så mycket som det går. Sen vet jag att de inte är raka, men jag försöker i alla fall. Och jag gör jättemycket skolor, mycket öppna och slutor. Och någonting jag har börjat med nu för ett år sedan ungefär är att jag gör samlingen ganska mycket i sluta. När jag ökar och minskar galoppen. Så jag gör slutan så att, för jag vill ju att de ska sätta sig bak när jag kan ju på banan med hjälp av min sits och min skänkel och inte att jag behöver dra i tygen. För om man kommer efter ett stort vatten och ligger en planka så om man bromsar med handen alla steg så vet man att då kommer de riva den plankan för att det måste vara så på bakbenen. Men om jag kan komma där och kanske göra en liten slutarörelse eller tänka lite sluta så att de sitter bakbenen och lägger balansen på båda bakbenen och inte bara lägger balansen på ena bakbenet så kanske jag kan få något att sitta lite till och så kanske de klarar den plankan. Så jag försöker tänka liksom tävlingsstegen och försöka sätta det i träningsmoment.
Hur gammal var det du sa att du var?
Varför har vi inte kommit på den genialiska idén?
Men sen så är det inte säkert att detta funkar för alla, men det har funkat ganska bra för mig.
Ja.
Och man behöver hitta något som funkar för en själv och något som man själv trivs med och något som man känner att hästarna trivs med framför allt.
Vilken typ av häst faller du för?
Jag skulle vilja säga att jag trivs med lite mindre hästar och lite kvicka, snabba hästar. Men just nu i stället har jag nästan bara stora och långsamma hästar.
Men tänk vad bra du kommer bli på att rida dem också då.
Ja, ja, alltså... ja. Men typ den Elvi som jag älskar. Den är dock snabb och kvick och reaktionssnabb.
Ja.
Men den är en 85 hög.
Ja.
Wow!
Ja, den är väldigt, väldigt hög.
Gud.
Och sen den Palle som jag tycker om väldigt mycket, den är en 77 kanske hög.
Ja.
Och lite långsam. Men jag tycker om den jättemycket ändå, för den har väldigt mycket kapacitet och den vill göra ett bra jobb och den är väldigt. Det känns som en tävlingsindivid. Och det tycker jag om när man känner att de är tävlingsindivider själva.
När ni är och provar nya hästar?
Ja.
då gör du och någon av era stallet tillsammans. För det är du och Sofia som är liksom ryttare,
ja,
i stallet och tävlar, ja, i hästarna, eller hur?
Ja.
Sen har ju ni kanske hästskötare som rider lite också.
Ja, och sen, okay, har vi en tjej som jobbar, Filippa heter hon, Lagergren. Hon jobbar 50% i stallet och 50% som ryttare.
Men hon tävlar inte hästarna?
Hon,
eller det gör
hon
också?
Har fyra tävlingshästar nu.
Okay.
Och sen hjälper hon mig att trimma någon.
Ja, men precis.
Men det är jag och Sofia som är
första
ryttare, liksom.
Ja, exakt. Men och då när ni ska åka prova nya hästar, ja, köper ni dem på film eller åker ni alltid provar eller hur gör ni?
Det är olika, men ofta så provar vi dem.
Ja.
Och Roine, vi är ute på väldigt mycket tävlingar, så ofta så brukar han se en häst i en klass och så frågar vi för att prova den på tävlingen, så kan vi hoppa 4-5 språng eller något.
Ja.
Och sen så köper han den.
Sen köper han den.
Eller om man hittar någon och så ber han dem komma, eller om vi åker dit och provar, det är lite olika.
Ja. Har du några tips om det är någon som lyssnar på den här podden som ska köpa häst? Har du några provridningstips?
Jag tycker att man ska göra det väldigt enkelt och väldigt easy, för att man själv känner ju inte hästen och man själv kanske är lite nervös och de som, man kanske känner att man har lite press på dem som tittar, så bara gör det väldigt enkelt och börja väldigt lågt, och när man rider fram så bara rid fram väldigt easy i trav och galopp och känner att du känner och gör någon volt och galoppombyte om hästen kan det, om den är tillräckligt gammal för att kunna det, och sen börja, men börja gärna med ett kryss, så att man bara känner att man kommer in och att man blir ett med hästen. Och sen så behöver man inte hoppa så högt, utan hellre då att man åker och provar den en gång till om man tycker den är bra. Både för kunden och för en själv, att man inte hoppar i sin onödan om man inte behöver hoppa. Och så att man visar ett genuint intresse att man kan komma tillbaka nästa gång, fast att man tyckte om den hästen som man, den kanske inte passade när man provade. Men man vet att man är välkommen nästa gång om man säger, jag hoppar två svang, tyvärr det är ingen häst som passar mig.
Men, då gör du det. Då sitter du av. Då säger du, det här är ingenting.
Jag kan hoppa två språng och säga, nej men det här är ingen som passar mig, eller den känns lite si, eller den behöver lite mer rutin eller vad det nu kan vara. Ja. Eller
istället för att hålla någonting på och rida bara fatt, ja, och man åker dit. Och
exakt,
så.
För du menar, det är väldigt, jag tycker att det, jag vet själv om det kommer att kunna hoppa och sen så vill de inte ha den. Då känner jag, då kan du ju sagt innan att det är ingen häst för, nej, mig, men jag kommer gärna tillbaka och prova en annan häst om jag vill ha.
Men är inte det att man känner sig fräck då, att man kommer dit och dissar, om det är någon också som säljer en häst som de älskar, ja, att man kommer dit och bara så här,
nej, jag tycker typ att det är bättre att de säger direkt om de känner,
såklart,
att det inte är en,
jag bara,
häst,
men tror inte att det har att göra med att man känner sig,
jo,
dum, att man dissar någons älskling och bara så här, ja, den här tycker inte jag om, jag vill inte ha, alltså,
man vill
ju artighetsrider
dem
klart liksom.
Ja, men man vill ju ha en ärlig chans,
ja,
så kan jag tycka, att man inte bara,
men jag
upp
känner då, som om det skulle vara min älsklingshäst som någon kommer att prova och den säger det är ingen häst för mig, den passar inte mig, då hade jag uppskattat mer. Sen vet jag att det är många som kanske inte uppskattar det, men då hade jag uppskattat, okej, vad bra att min häst inte behöver hoppa i onödan. Mm. Då, nej, kan jag hellre hoppa på den.
Exakt. Eller någon annan som vill köra.
Men jag vet att det kan vara väldigt känsligt från båda håll. Mm. Att man kanske inte vågar det, om man ska åka och prova en C-pony som hoppar lite C, då kanske man inte är så. Då kanske man inte vågar säga efter tre språng, men det var ingen som passade mig, utan då kanske man gör klart hela provredningen.
Då kanske man inte vet det heller själv. Alltså, ja. Då får ju kanske den på marken,
exakt,
vara den som säger.
Men jag tycker verkligen att, jag tror verkligen det är ganska bra att man, alltså att man vågar stå på sig så och säga så. För det är ju bara bra, och det är ju bara bra mot hästen, och det är bra mot dem som har lagt ner tid och visa hästen.
Man kan inte vara så att man hoppar upp på en häst, rider lite, tar några språng och bara så här, shit, det känns inte bra. Men rider man 5 minuter till så kanske man hittar nycklar.
Ja, absolut.
Som man
absolut
inte, eller man hittar liksom varandra.
Men där tänker jag, är man inte proffs själv, då behöver man ju ha någon på marken, ja, som kan se det och säga, ja, att du borde rida 5 minuter till.
Ja.
Men jag tänker, som du som är ett proffs och provar hur mycket hästar som helst,
ja,
du känner ju ganska snabbt.
Ja.
Om.
Vi hade faktiskt ett jättebra exempel detta nu i, ja, de provade häst för några veckor sedan hos oss. Och så visar jag hästen. Och det är en väldigt så här easy häst att rida, alltså superenkel. Och alltså väldigt så här, bara den bara galopperar, hoppar och gör det den ska. Och så kom de prova det, utländska kunder kom prova det. Och så kände hon så där, det känns inte riktigt bra, och så här, men bara så gav en lite tips när hon satt på, för jag såg att det skulle kunna funka, men att hon bara behövde lite tips,
coaching,
på vägen.
Liksom,
Och så hoppade hon lite till, kände sig skitbra. Och så frågade hon, kan jag komma imorgon och prova igen? Jag bara, absolut, det går jättebra. Så kom hon efter, och så blev en såld, köpte hon. Men det var hon själv tyckte inte kändes 100. Men så såg man ändå att det kommer bli bra. Du behöver bara tänka så här eller göra si. För hon behövde bara ha lite mer galopp än hon hade.
Ja.
För att hon gick utanför sin komfort. Hon vågar kanske inte ha så mycket galopp. Men när vi sa att det är helt fint, hästen är helt fin med det och jag brukar rida den så, då gick det superbra och så blev den såld.
Ja.
Så jag menar, jag tror att man behöver, som du sa också, man behöver med sig någon. Om man inte känner att man är tillräckligt duktig själv, så är det bra att man tar hjälp och har med sig någon som hjälper en, för att det kommer gynna en sen längre fram.
Vad ser du framåt? Vad är målet med din karriär?
Målet med min karriär är väl att jag ska rida det största. Och få rida här i Grand Prix.
Och hur ska du ta dig dit?
Ja, du. Det är en bra fråga. Men jag tänker att jag har kommit en bit på vägen. Och det är bara att träna på och visa upp sig och visa att man kan och man är målmedveten om man vill och att man tycker om det man gör och man tycker om hästarna och man visar uppskattning och till alla som jobbar kring en och alltihopa. Och så tänker jag att det får lösa sig på vägen.
Men tänker du, du är inte sugen på att flytta utomlands?
Jo, absolut. Men samtidigt vet jag hur svårt det är att hitta något bra jobb utomlands också. Men jag får se lite vad vägarna går och så. Men så länge jag är där jag är nu så trivs jag superbra. Och,
Man hör att han har fått lite propåer från folk. Jag hörde på honom. Men inte något som är tillräckligt lockande än. Eller hur?
Jag säger inget.
Jag läser mellan raderna. Men än så länge har du det bra där du är.
Ja, verkligen.
Det är roligt att följa. Vi följer din karriär med spänning. Du ser jättemycket fram emot det. Tack för att vi fick hänga med dig.
Tack så mycket för att jag var gäst i podden.
Ja,
tack.